Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Klockan har katarisk tid passerat midnatt. Vi är inne på måndag den 19 december. Det 22:a världsmästerskapet i fotboll för herrar är avslutat. Och jag vågar lova, Thomas, att det avslutades med den absolut värsta jävla fotbollsmatch som spelats. Jag tänker spontant på Liverpool-Milan i Champions League-finalen 2005. Jag tänker på Barcelona-PSG våren 2017 var det, va? När man vänder och vinner med 6-1. Men nej, jag landar fan fortfarande i att de två matcherna får ursäkta och stå till sidan. Det här var det jävligaste man upplevt.
Ja, men nu är det ju någon jävel som ska mejla och minnas tillbaka till någon jävla Nordkorea på 60-talet som vann en match. Och helvete vilka mål som gjordes. Vi är historielösa och det ska hagla in det. Men det som du säger, det är alltid svårt i stunden att ha perspektiv och zooma ut och minnas tillbaka till vad man kände exakt där och då. Men nu är man ju inte så känslomässigt engagerad i den här matchen. Vilket på ett sätt jag kan tycka att det gör det lite lättare att liksom ha perspektiv och att vara lite utzoomad när man pratar om en match och jämför den med andra stora matcher som har spelats. Och jag kan inte minnas när jag har varit neutral och ändå liksom upplevt en sån här jävla nervpärs.
Nej, men alltså, som du säger, neutraliteten spelar ju stor roll. Magnituden på matchen, alltså att det är en VM-final, det blir ju inte större än så. Det gör såklart också sitt. Ur ett eget subjektivt perspektiv så är det väl klart att man kan nämna ett par svenska landslagsthrillers. 4-4 mot Tyskland, eller för de som är lite äldre som i detalj och liksom med starka minnen kan minnas Rumänien, kvartsfinalen 94. Det finns säkert flera.
Men det är inte det
andra
vi pratar om heller.
Nej, det finns säkert flera andra svenska matcher man kan bolla upp. Jag som Roma-supporter drar mig till minnes till kvartsfinalen mot Barcelona 2018 när man gör 3-0 på Olympico och avancerar till semifinal. Men
0-3 i prutten mot Fio i Europa League. Ja, minns inte jag, för då var jag på walesisk bar. Och kolla rugby istället. Det är fan den fetaste matchen jag upplevt någonsin. Rugbymatchen som Wales.
Ja, men alltså allt detta sammantaget så landade jag någonstans i att det vi precis fick uppleva på Lusail, det är det sjukaste man varit med om.
Vi kan börja med att du så lätt och ledigt bara benämner arenan som att det vore San Siro, Wembley eller Camp Nou. Här, Paul Sai, vad heter det? Aldrig hört förut.
Nej, visst. Men å andra sidan så har den i sitt fullständiga namn, alltså Lusail Iconic Stadium, ett adjektiv som fan jag tycker någonstans liksom gör sig rätta här. För att hostar man den här matchen, hostar man den här VM-finalen, hostar man alltså den här delen av inte bara fotbolls utan också idrottshistoria, då är det ett prefix som jag tycker de bottnar i. Så att jag måste verkligen understryka att allt det pissiga med det här mästerskapet, allt det vedervärdiga med att det här landet fick föräras med ett världsmästerskap och alla jävla negativa med rätta rubriker som har omgärdat den här fotbollsturneringen, så slutar den ju med en fotbollsmatch som jag tror i alla fall här och nu för alltid kommer minnas med glädje och värme. Det är ju faktiskt det som fotbollen kan göra med den. När sporten utspelar sig på det här sättet, då överskuggar den allt. Då övervinner den allt. Det är någonstans där man landar.
8K-skärm, bra stämning, norra Europas största dessutom. Alltså det gör ju att man ändå får lite fotbollsfeeling, som att man vore på plats när när bilderna zoomas in och det blir ett sånt här drama. Men du som ändå var på plats, kan du jämföra det med någonting? Alltså hur var stämningen? Kan du beskriva lite mer?
Nej men alltså ja, det är klart att jag kan. Jag kan beskriva den. Jag vet inte om jag kan jämföra den med någonting som gör att man liksom
känner... För det är ju något annat, eller hur?
Ja, nej men verkligen. Och herregud, vi har ju pratat om det här liksom recency bias förut. Att det är svårt att sortera ens minnen och erfarenheter och tankar så här tätt in på någonting otroligt. Men vad gäller saker och ting man har varit på plats på läktaren och beskådat med sina egna ögon och kunnat ta in via alla ens egna liksom, sinnesfilter, då måste det här vara liksom det värsta någonsin, by far måste jag säga.
Men kunde du leva i stunden liksom? Kände du att det var VM-final med allt det konstiga som har varit och att spela mitt under vintern, och dessutom så har du ju arbetat med det här mästerskapet och liksom kört hårt i en månad. Så kunde du stanna upp och förstå att det var en VM-final som utspelade sig?
Jo, men någonstans kunde jag faktiskt det. Vi pratade om det i minibussen hem från arenan här till hotellet, att jag sa det att nu har inte jag liksom i närheten av lika många matcher i tjänsten och i jobbet som Lasse Granqvist eller Hasse Backe eller Olof Lund eller kamerakillarna som är i vårt gäng här. Utan jag är ju ganska liksom färsk fortfarande i den här branschen.
Du är färskingen i ligan.
Men ändå så har jag ju alltid tänkt på att jobbar man med en match så är det så otroligt svårt att liksom omslutas av själva fotbollen och kunna ta in den på något annat sätt än att man faktiskt är i work mode och man har en sändningsslott som man ska ut till eller ner till. Man har någon intervju att göra i mixade eller det är en text som ska skrivas eller vad det nu är. Alltså jobbar man, då blir det liksom en form av blockering mot att liksom svepas med rent emotionellt. Men alltså på något sätt så får man väl ändå vara glad att det blev så idag. Så hade ju jag en ganska liksom marginaliserad roll i sändningen. Jag var med ett kort inhopp en halvtimme innan match. Och när det inhoppet var klart så visste jag att jag ska inte vara med i sändningen igen för en ganska bra stund efter slutsignalen. Det ska vara prisceremoni och först efter den så ska jag och Olof in och vi ska någonstans försöka summera mästerskapet på 10 minuter. Så jag visste ju med 25 minuter kvar till avspark att nu kan jag faktiskt gå in på den här arenan och någonstans försöka uppleva en VM-final så som den är tänkt att upplevas. Och det gick nog fan till slut, för att när Mbappé skickar in straffen till 1-2 reduceringen och det är game on och man börjar känna att ja men just det, Argentina har ju faktiskt mjukklass i det där pannbenet och Mbappé är ju fortfarande den kanske bästa spelaren i världen just nu, på att när han är i zonen så kan han lösa det här på egen hand. Och nu är det bara ett mål och blir det oavgjort, ja men då är det en förlängning och vart ska den ta vägen? Och det här kan verkligen ta vägen precis vart som helst. Och från 1-2, då var det bara att åka med. För att fram till dess så var det ju verkligen bara ett lag på banan. Frankrike gör ju en oerhört svag match i 70 minuter. Deras första halvlek är ju sanslöst hädisk. Och sen så får man ju liksom ge det till Deschamps som inte ens väntar in halvtidsvilan, utan han agerar med ett dubbelbyte redan efter 40 minuter och försöker väl på något sätt liksom väcka laget. Och det är väl det som är så jävla häftigt med dels det här argentinska laget, men också fotboll som sport, att du kan ha hur många skickliga fotbollsspelare som helst rent tekniskt, fysiskt, alltså du kan rabbla alla attribut som finns, men när det verkligen gäller i de största matcherna, då är det huvudena som det handlar om. Då är det liksom, det är det mentala det kokas ner till. Och såklart små marginaler. Det gäller att ha lite stolpe in, det gäller att ha något domslut på sin sida och något motlägg som går åt rätt håll. Det var ju en scenförändring som man aldrig hade kunnat liksom drömma om. Jag skrev det på Twitter att...
Det var ju scenförändringar.
Ja, nej men verkligen. Och jag skrev det på Twitter. Alltså, jag såg Argentina vara fullständigt överlägsna mot Australien i åttondelsfinalen i 82 minuter. Sen så håller de på något jävla sätt på att skävla bort det och ta den matchen till förlängning. Samma sak mot Holland. De leder med 2-0 och det ska vara dött och begravet. In kommer Wout Weghorst och med den värsta jävla frisparksvarianten man sett sen Brolin höll på att härja i USA 94, så går den matchen till förlängning, och även fast man verkligen står för en stark semifinal så har man ju ändå de två matcherna nära till hands på näthinnan. Ändå så står man ju där efter 65 minuter och kan ju för sitt liv inte tänka att det här ska bli spännande.
Nej, och någonstans fanns väl Saudi-matchen också färskt i minnet där. Jag också tycker att man är riktigt jävla bra första 45 minuterna. Det är någon hårfin offside. Det är väl någon offside där på Lautaro Martinez som dessutom borde ha varit mål. Och man går och väntar på...
Nej, men det kan ju vara 3-4-0 i paus där.
Exakt, exakt. Man är slaktbra om man tänker shit, Argentina har kommit till det här mästerskapet otroligt jävla bra. Och sen så blir det mjukklass igen i andra halvlek. Så att det är någonting som har följt med Argentina egentligen från första matchen. Vi får inte glömma bort det.
Och just det där som du säger, det är ju inte bara en scenförändring. Utan från reduceringen så svänger ju och kränger den här matchen åt 3, 4, 5, 8 olika håll. Jag sa det till Lasse här nu när vi kom till hotellet. För då varvade vi ner utanför hotellet med... en liten Davidoff-puff.
Rökte en joint.
nästan alltså. Och det smugglades ut
en, jävla fint alltså.
Det smugglades ut en liten bourbon i varsin kaffekopp. Oj. Och vi bara stod och liksom andades ut och gick ner i puls. Då sa jag till Lasse att man vet att det har varit en speciell...
Lasse Granqvist röker en joint. Det hade varit kul.
Visst.
Nej, men långt alltså, ifrån en joint.
Jag sa det till Lasse då, att man vet att det har varit någonting jävligt speciellt när man inte ens kommer ihåg en enda one-liner som Lasse drar i sitt referat, just för att det var 6, 7, 8 stunder och ögonblick i den här finalen som är matchavgörande, i alla fall i stunden, eller som man tror kommer vara det sista som sker i hur det här slutar. Det fanns ju liksom, jag vet inte hur många Asamoah Gyan Ghana straffar som fanns. Alltså, du har kvitteringen och du har Messis mål och du har kvitteringen igen och du har Colomanis jätteläge i slutet och du har Lautaro Martinez nick efter det, och alltså det är... Det var något helt överjävligt här.
Ja, nej men otroligt viktigt, oavsett vilket lag man höll på, var att vad heter han? Colomani. Att han inte fick vara liksom mannen som avgjorde. Som ska dyka upp på varenda jävla quiz som kommande 40 åren.
Ja, nej, verkligen.
På något sätt... Det känns rättvist mot VM-turneringen att det var inte Colomani som blev den stora hjälten.
Nej, men och på tal om liksom den sista avgörande brickan i det här spelet, så är det väl lite samma som gäller för Gonzalo Montiel. Alltså, det är väl det enda trista med det här avgörandet.
Det är fortfarande ett sår i med att Eder var mannen som avgjorde EM-finalen 2016.
Ja, jo, fast
det är ett öppet sår.
Fast det fanns ju ändå någonting vackert i det, att han bråkade sig tillbaka från att ha varit liksom utskrattad och utskälld från dig. Absolut. Och mig så länge, att han blev den finalens hjälte. Men alltså,
vi kanske gick i bräschen också, ingen brydde sig.
Nej, så kanske det var. Men återigen, att Gonzalo Montiel slår den avgörande straffen och skickar VM-guldet till Argentina. Alltså, har det någonsin funnits en mer marginaliserad liksom straffhjälte i en sån här stund? Jag kan inte minnas det alltså.
Alltså nu gör vi den här podden väldigt färskt inpå. Jag trodde att det var Fernandes som slog den sista.
Det säger väl allt.
Och turneringens yngsta, det säger väl allt. Turneringens yngsta spelare. Eller yngsta spelare. Vad är det man säger?
Turneringens bästa yngsta spelare. Bästa unga spelare.
Bästa yngsta spelare. Ja, exakt.
Ja,
okej, så det var Montiel, ja. Ja, kul.
Då Toto Balotto är under december månad också sponsrad av Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil sedan 1957. Jag pratar såklart om MQ Market. I love you guys och jag älskar framförallt era kläder. Både för dam och herr. Helena är snygg i det också. Men framförallt gillar jag de kläderna jag har själva. Deras ambition, den syns på mig. Det vill säga att långsiktigt bygga upp en garderob som funkar och känns rätt, inte bara idag, inte bara imorgon, utan en lång tid framöver. Men jag gillar också MQ för de har en massa tjänster som hjälper mig. Sneakerstvätten i höstas, då skickade jag in alla mina sneakers, det är några stycken, och sen fick jag tillbaka dem. De står nu redo för våren, det är en bit dit. Men de har personal shopper, de har hjälpt mig en hel del, och sen så second hand kläder men också skrädderi. Och jag tänker skrädderiet är viktigt nu inför alla högtider som kommer, om man köper sig en ny kostym. Kan vara lite läge att göra det och inte bara damma fram den gamla. Och där hjälper de att liksom sy in, sy till och fixa så kostymen verkligen sitter klockrent. Det är ju jultider och förutom då festerna jag pratar om med glöggmingel och så vidare, så är det ju också dags för julklappar, va? Och då tänker jag såklart också på årets julklapp, det vill säga det stickade plagget. Där har de en massa snygga grejer med framförallt inspiration från naturens vita, beige och bruna nyanser med accenter i klassiskt blått och vinrött. Ja, men ni kan ju säkert se det framför er. Alla toner harmoniserar med varandra och sen så kan man ju då mixa fritt. Känslan i kollektionen är nordisk och siluetten är enkel och mjuk. Där kiltade jackor och grovstickade polotröjor bäst matchas med ett par klassiska blå jeans för en avslappnad look. Ni har ju MQ är det som gäller. Gå in i en av deras butiker eller gå in online på mq.se. Vi säger stort tack att ni är med i Toto Balotto. Yeah! Toto Balotto är sponsrade av Rocker. Och Rocker har målsättningen att bli en ledande utmanare till storbankerna genom att erbjuda smartare, enklare och mer flexibla finansiella tjänster. Rocker, de har fattat att många har det tufft just nu när elpriserna slår nya rekord varje dag. Ja, det har väl ingen missat. Och därför har de tagit fram ett unikt erbjudande. Så lyssna nu alla som tycker att det är lite höga räkningar och lite tufft där hemma. Med Rockers elräkningsakut så kan man ansöka om en kontokredit helt gratis utan någon ränta eller avgift de två första månaderna. Man ansöker hos deras elräkningsakut idag och man har pengarna tillgängliga i Rocker-appen inom ett par minuter. Själv åkte jag på min högsta elräkning någonsin denna månad och har man förstått alla rapporter rätt så kommer det bara bli värre och värre. För det är ju så i ett hem där man gamar, man kollar mycket fotboll och speciellt de här mörka tiderna så försöker man ju ha lite mystänt här och där. Och när man hörde allting om elstödet, att det skulle vara på plats och så vidare, men det sket sig, ja, då var det bara att liksom tugga i sig den där räkningen. Men som sagt, nu erbjuder alltså Rocker en lösning med sin nya tjänst Elräkningsakuten. Kontokredit helt räntefritt och avgiftsfritt de två första månaderna. Pengarna är tillgängliga i Rocker-appen på några minuter. Kanske kan detta lindra ångesten som elräkningarna medför och underlätta lite inför julen. Vi säger stort tack för vårt betalda samarbete med Rocker. Nu går vi in på rocker.com/kampanj/el. Ciao tutti. Toto Balotto är sponsrade av den digitala marknadsföringsbyrån Grit. Jajamensan, Grit håller ju till uppe i Skellefteå. Och just nu så har faktiskt Skellefteå en inflyttarkampanj för att locka fler människor att flytta upp till fantastiskt vackra Norrland. I alla fall, det som Grit skulle vilja skicka med er här nu inför jul och nyår är att kolla in den här kampanjen. Och om du dessutom är digital specialist eller kanske jobbat med projektledning inom digital marknadsföring, hör av dig till Andreas eller Jakob och gör det nu. De är ju nämligen ständigt på jakt efter talanger. Och vet ni hur långt de går för att hjälpa sina talanger att trivas i Skellefteå? Vet ni det? Simon, performance marketer från Göteborg. Han hade hittat ett hus i Skellefteå som han var intresserad av, som ägdes av en äldre dam som ville sälja men inte hittade lägenhet. Så Jakob ringde några samtal. Ah, men han är the guy uppe i Skellefteå, va? Fixade en lägenhet åt damen för att Simon sen skulle kunna köpa hennes hus. Så jobbar Grit. Så fundera inte så jävla mycket. Packa väskan, sluta pendla helt hutlöst många timmar i veckan och flytta upp till Skellefteå och börja jobba på Grit. Jag fan börjar flytta hela Toto Balotto-studion upp till Skellefteå efter att ha läst det här. Hörrni, börja kika på ett hus till familjen Wilbacher Grit. Så länge säger vi stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Men alltså, jag tycker heller inte att vi ska liksom springa förbi matchen för snabbt heller. Alltså, hur upplever du matchen? Ja, men från att Mbappé reducerar till 1-2 från straffpunkten.
Nej, men dels det som du säger har ju med mig hela vägen egentligen in i den här matchen. Att Argentina, de är liksom aldrig klara. Och när det stod 2-0 och folk på Space började surra om att det var klart. Alltså inte ens när det hade gått 65 minuter. Det fortfarande kändes som att Frankrike aldrig skulle komma in i den här matchen, så trodde jag att det var klart. Så att jag hade lite förhoppning om att det skulle blir dramatiskt i slutet, för att jag gillar den typen av matcher när jag är neutral och tittar. Att det skulle komma 2-1 och att det skulle bli en jävla forcering. Och det skulle vara spännande att se hur Argentina eventuellt skulle stå emot en sån forcering. Precis det scenariet fick vi också. Och dessutom då, att få uppleva en förlängning i en VM-final. Och dessutom sen då, otroligt fina straffavgörandet. Jag tycker också att det har svängt, kanske det senaste året, men man skulle kunna gå tillbaka kanske ett par, tre år, det här med straffavgöranden som bara har varit ett lotteri. Och nej, ska fotbollen, så här stor fotbollsturnering eller stor fotbollsmatch avgöras med lotteri? Jag tycker att det har svängt. Alltså straffavgörandena växer mer och mer på fotbollspubliken runt om i världen.
Alltså jag har aldrig sett på straffavgöranden som lotterier. Jag har aldrig, ja, men, jag har aldrig,
men du vet ju att många har gjort det.
Ja, ja, absolut, men jag har aldrig, nej, förstått, du, den hållningen.
Det har ju varit utbrett.
Ja, men på vilket, på något sätt, på vilket annat sätt ska man att avgöra fotboll en fotbollsmatch?
Ja, men du, det, ja, men precis. Hockeyn håller ju på och tramsar. Du vet, de ska ta ut en spelare i taget. Ja. Till slut är de bara liksom målvakterna mot varandra som ska fightas och puckjäveln ska in. Alltså man ser ju den här matchen när de går på knäna sista. Ja, men egentligen hela förlängningen, men det blir ju mer och mer, och så blir det öppet, det blir långa lag, det blir stora ytor, och det blir det här klassiska, man börjar springa när man har bollen vid fötterna, man tappar sina markeringar och man tappar de ytor man ska försvara.
Ja.
Och så blir det liksom pojklagsfotboll över allting, och det tycker jag, alltså, det har ju en charm när lagen är trötta och man inte orkar, och det blir så pass öppet, och båda lagen vill ju verkligen avgöra också innan straffarna, så att på det sättet så får vi ändå det här, ja, men 3-3 i hockeyn höll jag på att säga, just för att det är så liksom trötta lag i slutet, och den som vågar mest kan man ju tycka kanske, ja, har mest att vinna. Jag tycker med det sagt också att fan, Argentina gör det bra fram till att det där jävla pannbenet ska fram igen och de ska försöka lida sig till en seger när man har en ettmålsledning.
Ja, nej, absolut. Alltså, jag följde med väckad panna diskussionen i SVT-studio här för några dagar sedan, när Jonas Eriksson han föreslog att man skulle liksom ta bort förlängningen helt och hållet och gå direkt på straffar, för att förlängningar, de är så tråkiga och de är så tillknäppta och det är så lågt tempo och båda lagen blir så defensivt försiktiga och alla går bara och väntar på straffar. Nej, men dels så kan jag tycka att man liksom berövar ju en publik på ytterligare 30 minuter spänning. Man berövar fotbollslagen på 30 minuter möjlighet att faktiskt avgöra. Men det jag tycker är liksom den stora tankevurpan, det är ju att om man tar bort förlängning och kör straffar direkt, ja, men då är det väl klart att de sista 20-25 minuterna av den ordinarie tiden på samma sätt hade präglats av hur förlängningarna ser ut. Så att det blir liksom, jag vet inte, det är en lösning som inte håller hela vägen i ekvationen för min del. Och sen så kan jag liksom så här absolut tillstå att många förlängningar blir ju tillknäppta och präglade av att båda lagen är jävligt rädda för att göra ett misstag. Men, vet och att det ska kosta hela matchen.
Hela fotbollsmatcher blir tillknäppta och det händer speciellt mycket. Alltså, VM-finaler i historien har ju präglats av just liksom större rädsla än mod. Även Champions League-finaler, alltså stora fotbollsmatcher generellt sett, som gäller väldigt mycket just de 90 minuterna, en titel eller en plats i nästa final.
Ja.
Så det gäller ju inte bara sista 20 minuterna, utan det kan ju verkligen, ja, men som sagt, att rädslan på något sätt tar över.
Nej, men precis.
Och jag menar, att man alltså, spelar med det handlar ju om att man spelar med minimal risk då i det läget. Och med minimal risk så innebär det ju att man inte kan anfalla, för då riskerar man ju att bli kontrad på.
Exakt.
Det var någon hörna i den här matchen i slutet också. Jag kände bara, slå inte in den här hörnan Argentina. Ta en kort hörna, håll i den här jävla bollen, så slår man in den och håller på en kontring. Men det är typ Montiel som kliver in och tar ett gult kort när Frankrike är på väg fram liksom.
Ja. Nej, men jag menar, det är väl den mest klassiska sägningen kring finaler, att finaler spelar man inte, finaler vinner man. Alltså, det är det enda som koms ihåg när allting är över. Och det är väl det som är charmen, tycker jag, med de absolut största matcherna. Att det finns en sån jävla nerv, att det finns en sån laddning, att alla inblandade vet hur mycket det här betyder, att det präglar matcherna. Jag menar, är det någonting folk motsätter sig med liksom ligalunkmatcher, så är det väl just det, att de kanske ser ut på ett annat sätt för att det är en match som där och då inte betyder speciellt mycket för historieskrivningen.
Nästan som två olika sporter.
Exakt, så att jag menar, de finaler som har stått och tickat 0-0 och varit bara liksom skuggboxning, jag menar, de har sin charm och de har sin absolut naturliga förklaring. Men när vi då bjuds på en sån här final, så blir ju också alla intryck och alla känslor och alla upplevelser så oerhört mycket starkare. Och du och jag har ju nästan alltid pratat om, alltså, riktigt bra matcher som rallarslagsmål. Att båda lagen går på offensiven, man blottar hakan och man blottar nyllet och man släpper armarna över bröstkorgen och torson, för att man fokuserar istället på att få in en riktig jävla högerkrok själv. Och att det är de mest underhållande matcher som finns att titta på. Och när fotboll spelas på det sättet i en sån här stund, det finns ju ingen sport som ens kommer i närheten av att tävla med dramatiken i det. Och jag tycker den här förlängningen, alltså den går ju till historien som ett av de värsta rallarslagsmål man har sett, när båda lagen fullständigt kastar karta och kompass bara över relingen och går för det där avgörande knockoutslaget.
Jävla mysigt var det alltså.
Ja. Nej, det var
alltså jag är inte ett stort fan av att kolla om fotbollsmatcher, spela in och liksom titta i efterhand. Jag har alltid haft svårt för det, speciellt under de senaste 15 åren när det har varit matcher man faktiskt har tittat på. Eller man har kommit hem sent och så har man spelat in en match eller kollat på den i repris. Ja, idag är det ju playtjänster, så att jag vet inte fan. Jag talar ju definitivt inte till vår unga publik, och de fattar ingenting vad jag håller på att surra om. Men du förstår vad jag menar. Hur som helst. Men det här är ju en match man definitivt skulle kunna kolla om.
Ja, verkligen. Ja, men 100%. Och jag måste säga det. Alltså, jag hade ju en önskan inför den här finalen. Jag vet inte om vi pratade om det i Toto i lördags där, när vi summerade mästerskapet och blickade så smått fram emot finalen. Jag vet att jag i alla fall sa det i sändningen här ikväll inför matchen, att min enda önskan, det är att Argentina inte får en billig straff liksom adderad till de billiga straffarna de har fått hittills i turneringen, och att diskussionen kommer handla om det. Straff eller inte, de mjuka straffarna och de billiga straffarna, de tenderar ju ofta att ta över eftermälet, och att det är det folk ska diskutera. Nu får ju Argentina en sån straff. Frankrike får en likadan straff. Alltså, jag lägger ingen värdering i vilken straff som var mest straff, eller om båda skulle stått eller
var. Vilken
var
mest soft liksom?
Jag är bara glad över att ingen kommer imorgon eller om en vecka eller om 3 år, när man minns tillbaka på den här finalen, prata om att det blev en billig straff åt det ena eller
andra. Att det var
det
som avgjorde.
Nej. Nej, utan det här liksom blev någonting helt annat. Och det är ju faktiskt en otrolig call från den polske domaren Marciniak, som tar filmningen på Marcus Thuram när han går ner efter 2-2 där. För att i min vinkel, jag har ju, jag vet inte om det är Romero eller om det är Otamendi eller vem det är, jag ser bara den stora högerlien klippa honom med liksom ryggtavlan mot mig i min riktning. Så det ser ut som den solklaraste straffen i turneringen. Men att han går in och tar den filmningen, och vad jag har förstått på de få reprisbilder jag har sett och på snacket efteråt, så var ju det ett helt korrekt beslut. Så att, jag vet inte, jag är glad över att den här matchen inte på något sätt, tror jag, kommer handla om att det var något felaktigt domslut hit eller dit.
Nej, men det finns ju alltid de som kommer vara missnöjda med domarinsatser, och det finns ju alltid någon som kommer prata om det och vilka straff som var mest straff och sådär. Men det är inte rubriker efter den här matchen. Det finns ingenting med domaren, tycker jag, som på något sätt avgör den här matchen. Utan jag tycker han håller ungefär samma nivå åt båda lagen, och han är konsekvent i bedömningen också matchen igenom.
Verkligen. Har vi sagt det vi vill säga om själva matchen? Ska vi prata lite mer efterspel?
Ja, det kan vi väl göra. Det kan vi göra. Jag tänkte bara fråga dig, är det någonting du vill ändra på? Nu får du inte göra det, men jag tänkte bara, vi kunde bara kolla, eller jag tänkte bara kika. Är det någonting du vill ändra på från din VM-11 som vi tog ut i lördags?
Nej.
För det enda jag funderade på, det var eventuellt om jag skulle ha Emiliano Martinez som målvakt då, istället för Bono.
Alltså, det är ju hans räddning på Colomanis sista läge i förlängningen. Det är ju en räddning som på något sätt plussar på några procent av hans insats. I övrigt så tycker
på
jag
att grejer Martinez, man kommer minnas.
Jo, men alltså så här, han räddar en straff, absolut. Men jag tycker att hans insats i den här finalen gör liksom inte så där jättestor skillnad på min samlade bedömning. Nej, av hans insats i VM. Jag tyckte vi båda nämnde honom som en av turneringens absolut bästa målvakter. Men någonstans så kan jag väl tycka att Bono som symbol tillsammans med Saiz för den marokkanska defensiven ändå kan få stå kvar där. Jag vet inte, man kanske ska byta till Emilio Martinez. Ja, det kvittar lite. Det är ju oavsett vad, det är ingen monsterinsats han gör där han spikar igen och liksom räddar Argentina fem gånger med turneringens värsta målvaktsinsats hittills. Så att nej, det var väl ingen självklar grej jag skulle vilja ändra. Jag tycker att jag fick lite vatten på min kvarn med Griezmanns insats. Att han inte fanns med i mitt lag. Han fanns ju med i ditt lag. Jag såg att några diskuterade det valet. Jag står för att Griezmann inte är med i min elva. Vi hade ju inför finalen Messi som turneringens bästa spelare. Tycker också att det är kul att jag säger till dig att nu får vi väl se, skulle Mbappé göra två eller tre mål i finalen så kanske man får revidera det. Det sjuka är ju att alltså, Mbappé gör hattrick i VM-finalen, ändå så trumfar han inte Messi, tycker jag, som gör två mål.
Han sätter väl till och med fyra bollar i nät.
Jo, om vi räknar in straffläggningen, absolut.
Men det ska ju inte räknas in. Jag menar bara att han har ändå fyra bollar i nät i en VM-final.
Ja, verkligen. Men faktum kvarstår att hattricket till trots så blir han inte liksom turneringens bästa spelare ändå. För att Messi gör två och han slutar med bucklan i handen. Så att liksom, Messi håller ju undan där även fast han tappar skytteligasegern. Och alltså, jag tror att det kommer dröja ruskigt länge innan vi ser dels en spelare göra sju mål i ett VM utan att ens dela skytteligasegern. Och det kanske kommer dröja ännu längre innan vi ser en spelare göra hattrick i en VM-final utan att vinna den.
Ja, det ska vara omöjligt. Det ska ju liksom inte gå. Det är mot fotbollens lagar.
Toto Balotto görs denna vecka också i samarbete med Dyson. Jag vet inte hur väl ni känner till Dyson, men på 70-talet...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
slutet på 70-talet, då blev James Dyson frustrerad över att dammsugarna var så dåliga i prestanda. Ja, men det är nog en del som är lite äldre och lyssnar på det här som kan känna igen sig. Och när han tog isär den så upptäckte han det många vi äldre har gjort, nämligen att påsen var igensatt av damm. Och det fick då såklart suget att sjunka. Han hade då precis innan nyligen byggt ett industriellt cyklontorn för sin fabrik som separerade färgpartiklar från luften med hjälp av centrifugalkraft. Och då tänkte han att han skulle använda samma principarbete för en dammsugare. 5 år och 5127 prototyper senare hade han uppfunnit världens första påslösa dammsugare. Idag är de ett globalt teknikföretag som använder innovativa idéer som ni hör för att skapa produkter som verkligen fungerar och presterar och som skiljer sig från andra på marknaden. Alla produkter som Dyson lanserar är ett resultat av problemlösning, och det hör ni ju ända sedan James Dysons tid, va? Jag skulle vilja slå ett slag för Dyson V15 Detect Absolute. Det är nämligen den mest kraftfulla och den mest intelligenta sladdlösa dammsugaren från Dyson hittills. Det finns rengöringsmunstycke för hårda golv som är utrustat med exakt vinklad grön laserdiodteknik. Ja, men det är, detta är underbart. Som lyser upp och avslöjar dammpartiklar som du normalt sett inte kan se. Och detta också för att säkerställa att ditt hem verkligen har rengjorts på djupet. Det finns en LCD-skärm som visar de olika partiklarna som detekteras i realtid och piezosensorer. Helt otroligt. Dammstorleken och mängden visas på den inbyggda LCD-skärmen så att användaren, du och jag alltså, kan se hur mycket damm som dammsugaren har tagit bort. Samt de olika storlekarna på partiklarna och leverera vetenskapliga bevis på en djuprengöring. Vem fan vill inte ha det? Det vill jag ha. Finns lite olika rengöringsmunstycken och verktyg. Hairscrew, pet grooming kit som gör det lättare för dig att hålla ett rent och hälsosamt hem. Och det här med hair screw tool är lite speciellt. Dyson Engineers försökte också lösa problemet med att ta bort hår från borstmunstycket. Det är ofta en utmaning för många dammsugare nämligen. Så Dysons ingenjörer, de satte tändare i det här och utvecklade en dammsugare och tillbehör som automatiskt reder ut trassel. Detta förhindrar att hår lindas runt borststången. Designad för hår för människor och husdjur. Och det är då pet groomingen som jag precis nämnde. Den borstar och tar bort lösa hårstrån från ditt husdjur direkt in i dammsugaren. Fatta, va? Grooma ditt husdjur med din Dyson dammsugare. Dyson V15 Detect Absolute och tillbehör hittar du på Dyson.se och i Dyson-butiker. Detta är, om inte annat, en väldigt bra julklapp till hela familjen. Vi säger stort tack till Dyson som är med och möjliggör Toto Balotto. Toto Balotto är sponsrade av de fantastiska människorna på Champion. Känner ni till Champion? Grundades 1919 i Rochester i staten New York. Det är alltså ett av världens äldsta varumärken. Som idag också är ett av de största livsstilsvarumärkena. Det jag tycker att många kanske har missat det är att Champion skapade hoodien redan på 30-talet och då adderades alltså huvan på plagget för att NFL och MLB-spelare på sideline så att säga skulle kunna skydda sig mot väder och vind. Men här vill jag verkligen slå ett slag för Champions ikonprodukt Reverse Weave, deras sweatshirt. Som är ett sätt att förändra konstruktionen på bomullsplagg för att förhindra krympning. Ja, men ni vet ju alla om att bomull krymper och att ja, men det kan bli lite slappt efter ett tag. Men Champion har alltså patent sedan 1952 på Reverse Weave. Och deras hoodie, den är till och med invald i Museum of Art. Det säger väl allt. Jag har en sån här Reverse Weave haft sedan 90-talet. Nu kan du dessutom personifiera ditt Champion-plagg med patches, alltså märken, för en unik look. Detta gör man i Champions flaggskeppsbutik på Hamngatan 30 i Stockholm, mittemot Gallerian. Det är väl en perfekt julklapp. Glöm inte bort att vara med och tävla om 3 unika hoodies som jag har varit och tagit fram på Champion-butiken. Allt ni behöver göra är att gå in på vår Instagram. Där berättar vi mer om hur själva tävlingen går till. Är det någon kod då? Ja, det är såklart det är kod. 25% på hela sortimentet i Championbutiken på Hamngatan 30 i Stockholm och på championstore.com. Championstore.com, koden är Toto25. Dessutom fram till den 23/12 så bjuder Champion alla Toto-lyssnare som handlar på ett sätt gratis patches i butiken. Vi säger stort tack att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Toto Balotto görs i samarbete med Sambla, låneförmedlaren ni vet, som jämför upp till 40 långivare helt kostnadsfritt. Eller, det kanske ni inte visste. Nu gör ni det i alla fall. Kolla om det finns möjlighet att sänka dina lånekostnader genom att helt kostnadsfritt ansöka på samla.se. Ni som har flera dyra lån med höga räntor, ni som jag som har suttit på ett gammalt sänglån eller ett lån inför en resa, eller ett lån för en resa, alla ni som känner att det här, min nuvarande räntesituation alltså, den vill jag banne mig se om jag kan göra något åt, ja, då borde ni gå in på samla.se och se om deras jämförelse med upp till 40 olika låneinstitut kan hjälpa till. Jag gillar ju den personliga hjälpen, och vill man då hellre rikta sig till någon som hjälper en, ja, då är det bara att lyfta på luren och slå Sambla en pling. De finns endast ett telefonsamtal bort för att hjälpa dig att jämföra och se över lån. Vi säger tack Sambla för att ni är med och medgör Toto Balotto.
Men okej, okay, Argentina vinner, man tar sitt tredje VM-guld genom tiderna, men framförallt så vinner ju Lionel Messi den titel han så länge jagat och den titel han saknat i sin otroliga karriär. Vissa vill ju med bestämdhet hävda att hur det än hade gått i den här finalen så förändrar inte det Lionel Messis status som den bästa spelaren genom tiderna. Andra menar på att han har verkligen behövt vinna VM för att kunna tävla med Maradona och Pelé och de andra av de riktigt stora. Jag vill ju hävda att det senaste året och kanske framförallt de senaste veckorna tycker jag har varit ett bevis på att i Argentina så heter inte längre Messi eller Maradona, utan de två har nått någon slags jämlik status och alla firar de båda som störst någonsin. De är inte intresserade av att ställa dem mot varandra och hävda att den ena är större än den andra, utan de liksom... De har nått samma typ av gudastatus, och så kan det väl få vara, eller?
Ja, men, och det är ju det man ser också nu från argentinskt håll framförallt, men egentligen i hela världen, att det är Maradona och Messi och en boll som lämnas över från Maradona till Messi och, ja, men, som någon slags stafettpinne, eller ja, jag vet inte, att de går tillsammans hand i hand med varsin VM-buckla, och snarare att det liksom blir två stycken jävligt stora spelare som var bäst i världen under sin tid när de spelade.
Det man däremot, eller jag,
för det är ju så jag ser på det, två otroliga spelare. Jag kan liksom inte skilja deras fotbollsgärning liksom från varandra, för det var två olika, det var en helt annan sport på den tiden som Maradona spelade, en helt annan sport idag. Och det är så svårt att jämföra, och varken du eller jag kan gå tillbaka till Pelés tid och frambringa några känslor kring hur det var att se honom spela fotboll första gången.
Du har väl i och för sig dina VHS-band.
Jag kommer alltid tillbaka till att det var liksom råskinnens 80-tal som spelades, och Maradona kom in och spelade en fotboll som man aldrig hade sett förut. Alltså, Messi har också spelat en fotboll som man aldrig har sett förut. Alltså, det är de spelarna som för fotbollens utveckling vidare. Alltså, de som bryter gränser i sitt fotbollsspelande. Det är de som blir störst i slutändan. De som är unika. Och där är både Maradona och Messi och Pelé. Och kanske ett par till liksom.
Du har ju helt rätt i att jag inte kan referera till Pelé med speciellt mycket kött på benen, men jag vill ju minnas att du har ju dina VHS-band. Du har ju sett mer eller mindre varenda fight han gjort, så att du kan ju svara på det där bättre än vad jag kan. Ja, det jag däremot kan känna nu, absolut, när Argentina vinner och Messi fick lyfta den där bucklan, det är ett litet stråk av sorg att Maradona inte fick uppleva det, utan att han är borta sedan två år. För jag hade väldigt gärna liksom följt Maradona under den här turneringen och sett honom på läktarna och hört honom.
Hade du det? Ja, det sett till hur du såg ut i Ryssland.
Det hade jag verkligen. Nej, men jag hade tyckt att det hade varit så jävla fint. Dels för honom, men för alla argentinare, men kanske också för oss andra i resten av världen, att få höra Maradona själv prata om det här, prata om Messi och få delge sina känslor kring allt det här. Men
visst handlar det om ändå en fin relation, alltså Messi och Maradona i slutet och så.
Jag har aldrig upplevt något annat. Utan jag har alltid tolkat det som att liksom Messi har varit en ögonsten för Maradona. Och att han alltid har liksom bara hyllat honom. Sen så har väl han såklart alltid liksom älskat att han av folket har hållits lite högre. Det får man väl såklart utgå från. Och det behöver väl inte han be om ursäkt för. Jag landar någonstans i att för min egen del så tycker jag att det har blivit liksom mer och mer ointressant att slå fast vem som är den bästa av dem och vem som är den största genom tiderna.
Ja, men epoksurret är ju mycket bättre ju.
Ja, ja, jo.
Men det är ju det. Alltså man var störst under sin tid. Och man bröt gränser och man var banbrytande liksom på många olika plan. Spelade en fotboll som man inte har sett för. Allt det där som alltså, upprepar det här.
Ja.
Det är mycket mer. Det blir mycket mer rättvist mot båda spelarna eller mot alla spelare som man jämför med varandra.
Ja, och det jag också tycker är liksom vackert i det här och det som jag tycker är kul i den här stunden och i den här diskussionen, det är ju att under det 1,5 år som har löpt sedan Argentina vann den där Copa America-finalen, förvisso inför tomma covid-läktare och liksom under en period av fotbollen där det inte riktigt kändes lika mycket på riktigt som det gjorde innan coronan och som det har gjort det kanske senaste året, så är det ju att Messi har förvandlats och förändrats och tenderar att mer och mer påminna om, kanske inte liksom Diego Maradona i sig, men han har ju adderat stråk till både sitt spel men kanske framförallt sin personlighet och sin karaktär och sin output och attityd som mer påminner om en människa av kött och blod och en liksom folkhjälte i stil med Maradona. Så att det finns ju någonting vackert i att Messi tar de här sista stegen mot evigheten och tronen och platsen i alla argentinares hjärtan som mer lik Maradona och en spelare som mer påminner om honom än som den han varit i 15-16 år innan dess.
Nej, men du vet ju när Argentina vann det här mästerskapet. Det var ju när han liksom kollade in i Wout Weghorst ögon och bara drar åt helvete under den där intervjun.
Nej, men absolut. Det är kanske som den tydligaste stunden. Men jag tycker liksom även ute på planen så är det liksom en mycket mer don't fuck with me-mässig. Dels i sättet han spelar men också i hur han för sig och rör sig. Jag vet inte om du såg det, men hur han liksom tydligt signalerar mot Mbappé efter 3-2-målet när han går och knyter näven innan Frankrikes avspark. Alltså det är ju tydlig adress på den knutna näven mot Mbappé, att liksom vad fan säger du nu?
Jo, men jag älskar adresserade knutna nävar. Ja. Bland det bästa jag vet.
Ja, men verkligen. Och
underskattad gest liksom, för att den är inte passivt aggressiv. Den är aggressiv snarare. Alltså den lutar mer åt att vara aggressiv.
Ja, verkligen.
Men man kommer undan med den ändå. Den är inte respektlöst. Det är mycket känslor i den knutna näven som är adresserad.
Och sen även när han är uppe på podiet och tar emot priset som turneringens bästa spelare, när han går förbi bucklan, att han är där och rör den och pussar den och tar på pokalen. Nej, men det var inte då, utan det här är ju liksom i stunden innan.
Ja,
när han passerar bucklan.
Innan
och
han
det är ju liksom så här en av de tröttaste oskrivna reglerna som finns, att man får inte röra pokalen innan man har vunnit den och det ska visa sån jävla respekt gentemot det. Där och då så vet
men
man
att han hade liksom ju vunnit den.
Nej, absolut, men du fattar vad jag menar, att det är så här, många gjorde ju ett stort nummer av det där, att liksom det där kanske inte Messi för 10 år sedan hade gjort, utan då hade han kanske snarare då väntat på den korrekta stunden att nudda pokalen för första gången. Nu går han förbi bucklan och kysser den och liksom så här, vad ska folk säga? Jag är världens bästa spelare, jag är turneringens bästa spelare, jag har vunnit den, jag kysser väl den om jag vill. Men som du nämnde,
det var en annan pokalgest som fick mer rubriker.
Nej, men så är det ju, för där är väl ändå Messi, liksom ögonblicket.
Messi hamnade ju i skuggan.
Där är ju ögonblicket som fortfarande gör Messi till Messi, för att jag vill någonstans tro, även fast jag inte upplevde den riktiga Maradona, jag fick liksom den dopade föredettingen som bara liksom var en stor mörk skugga av sig själv. Men den riktiga Maradona, han hade ju givetvis krängt av sig den där rökrocken som emiren krängde på honom och liksom bara låtit den falla till marken i någon slags gest att här ska inte någon jävla katarier komma och liksom prägla vår stund. Det här är bilder och ett ögonblick som vi i Argentina med våra tröjor, med våra färger ska få ha för oss själva. Ni ska inte komma och lägga något jävla katarfilter på det här. Men jag vet inte om Messi liksom hinner överväga ifall han ska ta av sig den där rocken. Nu står han ju och lyfter pokalen i den, och tyvärr kan jag tycka så är det ju en bild som alltid kommer liksom ha ett stråk av Qatar i sig när man kommer titta tillbaka på stunden när Messi lyfte VM-bucklan för första och förmodligen enda gången.
Ja, men är just det så jävla farligt då? Alltså VM spelas ju i Qatar. Alltså, jo, hela mästerskapet fan, är ju
det Qatar. Var väl ingen som tryckte
allting
på...
är ju Qatar, vad ska de ljuga om att det ska vara?
Nej, men det var väl ingen som tryckte
att
på
att de är i Qatar och spelar.
Det var väl ingen som tryckte på Diego någon jävla sombrero 86.
Men vad tycker du att den manteln symboliserar då?
Den symboliserar Qatar.
Men jag gillar ju beduinerna till exempel. Jag tycker beduinerna borde få schnitzel i det här avsnittet. Finns något exotiskt med beduinerna? Man byggde upp hela det jävla templet i öknen och alltihopa. Det var nästan lite gåshud. Man bygger upp ett beduintält ute i öknen. Jag har alltid haft stor respekt för beduiner.
Jag tycker
att många förstår upp hela den här mantelgrejen.
Även fast jag inte har doktorerat
Messi
i beduinerna.
Nej, men
så vågar jag nästan ta gift på att beduinerna inte hade såna där skinkrockar på sig jätteofta, utan det där är liksom, det där är...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On, det där är ju någon stass som bara den yttersta eliten får ha på sig.
Ja, det är möjligt att det är yttersta eliten och alltihopa, men det är ett mästerskap som spelas i Qatar. Allting är smutsigt, men det är deras kultur att bära sådana där mantlar till exempel. Ja, men då är det väl deras kultur. Men du menar ju att han sätter på sig hat mot homosexuella. Alltså i den där manteln så finns det så mycket symbolisk kraft mot allting som är skit med Qatar.
Ja.
Det kände inte jag. Jag kände snarare att så här, fan, synd att han dolde den argentinska landslagströjan när han gick upp där, snarare än att han på något sätt la över sina axlar allting som är dåligt med Qatar. Det var en fucking mantel.
Ja, nej, visst. Alltså, det är väl klart att
jag kände inte det symboliskt starka, röviga i det som många vill.
Nej, men det är väl klart att liksom så här, vissa kanske tenderar att dra det för långt. Jag också, jag vet inte. Jag kände i alla fall att det må vara deras mästerskap, men det där är inte deras stund. Låt det där vara Messi, lagets och Argentinas stund. Alltså, Qatar och FIFA har präglat det här mästerskapet.
Men hade det varit Tyskland och han hade fått ett par läderhosen på sig som symboliserar prostitution och en jävla massa knarkande. Det är ju vad läderhosen egentligen symboliserar. Då hade ju ingen reagerat.
Ja, jag vet inte. Alltså,
skit i den där jävla manteln. Folk jagar upp sig så jävla mycket av att han satte på sig den jävla manteln. Kan vi tycka att det... För mig symboliserar den beduinerna. De har ändå någon slags respekt för mig. Alltså.
Varför är jag inte förvånad över att du ser på den här stunden som snarare synd att inte alla hade på sig rockarna än att det var någon slags respektlös liksom, filterpåläggning från katariskt håll. Jag menar, det är någonting också att den där rocken är så ful också.
Det finns inget att dölja.
Det ser ut
på den där podiet.
Det ser ut som en billig rökrock.
Det
ser ut som en billig rökrock som superproducent Kim Vichén kränger på sig efter ett sämre knull när han ska gå ut och ta en cig på balkongen.
Ja, det är möjligt.
Rufs i håret och jävligt står han där. Med sin liksom slaknande lekamen hängandes bakom det illa dolda skynket.
Få är om inte de lite sämre knullen. Sick i besked så här års.
Ja, nej, men
mer regel än undantag.
Vi tycker väl uppenbarligen olika om symbolvärdet.
Jag menar bara att det inte var symbol. Det är exakt.
Men så kan det väl få vara. Jag vet inte riktigt om det är någonting mer. Jag just nu 01:47 lokaltid med en taxi mot flygplatsen om 2,5 timme vill säga om det som precis varit. Det finns så jävla många lager i det här mästerskapet, i liksom hela build-upen och alla år fram till avspark, till de veckor som varit med matcherna som spelats, med de otroligt polariserande diskussioner och konflikter och debatter som varit, allt som det här liksom VM:et har fört med sig, hur mycket det kommer prägla framtiden, hur otroligt etablerat sportswashing som begrepp har kommit att bli för väldigt många svenskar, tror jag. Jag tror att vi i mångt och mycket kommer liksom om 10-15 år blicka tillbaka på Qatar-VM som någon form av vändpunkt, eller i alla fall ett paradigmskifte i hur liksom den moderna fotbollen förändrades. Det känns som att det fanns en fotboll innan det här VM:et och att det kommer finnas en fotboll efter det. Sen är jag mycket väl medveten om att sportswashing har existerat i det tysta mycket, mycket längre än vad du och jag och väldigt många andra liksom ens har varit medvetna om, och att det har varit jävligt mycket förkastligt och tveksamt med den moderna fotbollen i många år även innan det här. Men det känns som att det här mästerskapet har ställt allting på sin spets, och på samma sätt som jag är väldigt glad över att vi i alla fall fick en otroligt episk slutpunkt i och med den här finalen, så känns det också skönt på väldigt många sätt att det också är över. Jag vet inte vad du känner.
Ja, du har bott i en månad med ett jävla pittigt hotellrum nere i Qatar, så det är klart som fan att du tycker det ska bli skönt att lyfta hem mot Svedala och omfamna Rebban på Kungsholmen. Men jag förstår ju vad du menar, såklart, bortom liksom dina egna personliga känslor, så fattar du vad du menar. Det ska bli skönt, vet du, det ska bli skönt att vända blad. 2 veckor, vet du, då spelar vi Boxing Day fotboll igen på öarna.
2 veckor, 1 vecka.
Är det 1 vecka bara?
Jajamän.
Ja, herregud vad tiden går fort, hörru. Men, och sen så har vi ett EM i Tyskland och ser framåt, får vi se om de kränger på sig de där läderhosen, och då ska vi också komma ihåg vad de symboliserar. Och sen så och sen så jag vet inte vad vi ska klä på oss när, eller vad den personen som vinner ett VM-guld 2026 i staterna, men någonting får vi väl hitta på som symboliserar allt det skitiga med USA. Men det är klart att liksom bli, alltså så här, gå från det här Qatar-VM:et som har, ja men, det har präglat så mycket av världsfotbollen och så mycket av snacket de senaste, framförallt året.
Du spår alltså
att vända på det bladet och gå vidare därifrån.
Du spår alltså en framtid där Victor Nilsson Lindelöf om 1,5 år kommer stå där på podiet i München, är det väl, eller blir det Olympiastadion i Berlin som hostar EM-finalen 2024, och av Alexander Seferin och Olaf Scholz, rikskanslern i Tyskland, tvingas kränga på sig ett par läderhosen innan han lyfter bucklan. Och så ytterligare 2 år senare så står Onei där och pajta on och trycker Donald Trump tillbaka vid maktens hand och får en puffra i högernäven innan han lyfter VM-bucklan mot skyn. Det är vad du har i din glasklara
spåkula. Innan han går upp och släcker Infantino på scen med Magnum 44 och blåser skallen av han. Vilken jävla, vilken exit för Neymar. Galna Biden. Alltså.
Han släcker Richarlison som inte har tagit bort tatueringen.
Tatueringarna. Ja. Det blir skolskjutning på scenen i USA. Symboliskt.
Ja, vad kommande mästerskap bär i sitt sköte återstår helt enkelt att se. Vad vi däremot vet, det är att VM nu i alla fall är över. Det är som sagt Boxing Day om bara en vecka. Känn lite lätt också på att redan den 4 januari så är Serie A tillbaka med Inter mot Napoli. Ytterligare en dryg vecka senare så är det Napoli mot Juventus. La Liga är igång. Det är en dryg månad till att Champions Leagues 8-delsfinaler rullar igång igen. Vi har en ny bäckrulle att se fram emot på juldagen, och redan i övermorgon så släpper vi ett bäckspecialavsnitt med Anton Elin igen, där vi laddar upp inför den premiären. Det är Toto Balutto hela jävla jul- och nyårsperioden. Ingen behöver oroa sig för det. Det är helt enkelt så att de här kugghjulen bara fortsätter snurra.
Ja, men så är det exakt. Erik Niva kommer tillbaka också och årssummerar. Och det blir väl det sista vi kommer tillbaka till Qatar-VM då, för att det blir väl ett litet segment att prata om det. Han har ju varit på plats. Jag vet inte, har ni mötts någonting där nere?
Ja, men...
Känns som att han mest har suttit och chattat.
Ja, nej, men det var faktiskt ett par veckor sedan. Vi sprang på varandra ett par gånger under gruppspelen. Men sen så har vi inte setts. Däremot, så, som du är inne på, så har vi hörts när vi då har försökt få till en årssummerande traditionsenlig sittning. Den kommer, men vi ruckar lite på traditionerna. Det blir ju så med ett VM nästan hela vägen in på Kalle att man inte riktigt får ihop kalendrarna. Så att den där stunden med Niva, den får bli i början av det nya året istället för på nyårsafton som traditionen vanligtvis bjuder.
Ja, men det blir ju kanon. Det här är vårt 41:a avsnitt sedan den 1 november. Och med det kan vi i alla fall för nu stänga detta VM. Och jag vill bara konstatera en sista gång att jag tycker att Argentina är värdiga mästare.
Verkligen.
Och vi ska heller inte glömma bort det. Och en gång för alla, så liksom, nu säger jag det för sista gången. Jag kommer säkert säga det 100 gånger till bara för det. Men det är inte de som är bäst i den första matchen. Det är inte de som är bäst under gruppspelet. Inte ens fram till 8:e eller kvartsfinal, utan det handlar bara om att ta sig vidare. Men de som kan växa under turneringen, de vinner sen i slutändan. Det kanske vi ska komma ihåg lite framgent här när vi kommer till Champions League 8:e också. Inte de som har varit bäst i gruppspelet som i slutändan kommer vinna, utan snarare tvärtom.
Preach, det är verkligen bara att rikta ett stort jävla välförtjänt grattis till både Argentina men kanske framförallt Lionel Messi som får kröna en helt otrolig karriär med det VM-guld han så länge har strävat efter och suktat. Så att hur man än är lagd, var än hjärtat finns, så tror jag att alla håller med om att vi precis har upplevt ett stort stycke fotbollshistoria.
Ja, det har vi gjort. Det var en helt otrolig match. Den kommer man ha med sig lång tid framöver. Och till och med så att man kan se om den. Det var faktiskt helt fantastiskt. Stort tack också till alla som har kommit till Space. Det är ett par tusen personer som har varit där under den här morgonen. Vi har haft jävligt kul tillsammans under 5 tillfällen. Och vi ses igen framöver. Vi kommer göra det här igen.
Ja, och jag vill då också bara passa på att rikta ett stort tack till alla som har kollat på våra sändningar här nerifrån. Alla som har kommit med glada tillrop till mina insatser. Det har varit en ovan och knepig roll detta VM. Jag har gjort mitt bästa. Tycker att jag levererade helt okej. Det har varit jävligt mäktigt att jobba sida vid sida med den kanske hårdast arbetande människa jag någonsin träffat i form av Olof Lund. Så att tack till alla som har varit med på C-more. Och nu har jag ju pushat för alla stundande fina fotbollsrättigheter som rullar igång igen på C-more. Men det finns ju också många som lyssnar på det här som också älskar den amerikanska idrotten i form då kanske framförallt av NFL, och då vill vi ju såklart påminna alla er som dels har ett C-more Premium Plus abonnemang men kanske framförallt er som inte har ett, att det är Christmas Day med amerikansk idrott på högsta nivå, då C-more visar hela 9 stycken NFL och NBA-matcher på juldagen. Så att vi har sagt det några gånger här under december, men vi säger det en sista gång: det är ett riktigt, riktigt kul paket att få under granen, ett Premium Plus abonnemang. Så att skaffa det om ni inte redan har det, så har vi det sagt.
Ja, jag lägger det där lite åt sidan och fokuserar på Beck och Beck-avsnittet med Ante Lelin som kommer här nu på onsdag. Och så får andra kolla på NFL och allt vad det är.
Nu tycker jag att vi stänger ner det här mästerskapet och vi låter superproducent Kim Wirsén helt själv välja fritt vilken låt han går ut på. Men jag tycker att det ska vara den låt han helst själv hade lyssnat på när han står där med slak pitt och tar en cigg i en rökrock på balkongen efter ett deppigt knull. Det är precis den låten jag vill höra nu.
Ja, det är den känslan man vill åt. Underbart. Hörrni, stort tack för att ni lyssnar. Vi hörs på onsdag.
Det gör vi.
Ciao tutti.
Ciao tutti. Go on.
softly fades, but there's a light that still remains. And in these walls I feel your sadness wane, but in a moment you feel no pain.